Värdshuset. Anna-Stina håller rakkniven hårt i handen. Det är mörkt och kallt i häktet och hon huttrar till. Ångesten kramar åt runt bröstet och hon vill skrika ut sin förtvivlan. Hur kunde det ha blivit så här? Allt som skulle bli så bra. Hon hade varit både stolt och glad när hon 24 år gammal hösten 1847 flyttade från grannsocknen Berg för att börja sin anställning hos kanalbolaget som värdshusföreståndarinna. Arbetet på värdshuset var tungt. Mat och dryck skulle serveras, rummen skulle städas och hållas uppvärmda och i ljusstakarna skulle det alltid finnas ljus under den mörka årstiden. Allt var noga beskrivet i den skriftliga instruktion som hon hade fått. Hon trivdes med mycket folk omkring sig. Och en person trivdes hon speciellt bra med. Timmermannen Anders Pettersson. Under de 2 år som följde skötte hon sitt jobb på ett utmärkt sätt. Men när det inte längre gick att dölja att hon blivit gravid flyttade hon hem till sin mor i Kvalsta. Kanske försörjer hon sig återigen som sömmerska över vintern och våren. Livet är fortfarande inte helt mörkt. Anders finns där. Och hon är minsann inte den enda kvinnan i världen med ett utomäktenskapligt barn. Sen börjar mardrömmen. Den 13 april 1850 föder hon ett gossebarn. Pojken är frisk vid födseln men insjuknar hastigt och i kyrkans dopbok står: detta nödöpta barns namn blev aldrig uppgivet. I kyrkans dödbok står vidare att pojken dog 14 april, bara en dag gammal, och att dödsorsaken är okänd, men misstänks som icke-naturlig. Här sätter paniken in. Och Anders beger sig dagen efter till pastorn, där han utger sig vara Anna-Stinas bror. Anders har en skriftlig förfrågan från Anna-Stina om prästbetyg, en dåtidens ID-handling så att de kan resa tillsammans till Stockholm. Men resan verkar dra ut på tiden och den 20 april får pastorn en skrivelse från sockennämnden i Berg om den misstänkta dödsorsaken och en uppmaning att inte låta Anna-Stina lämna orten. När man nästa morgon söker efter Anna-Stina har hon och Anders redan rest. De iakttas av vittnen i Västerås under dagen innan de fortsätter till Stockholm. Vad som händer under de drygt 2 veckor som de befinner sig i Stockholm vet bara Anna-Stina och Anders. Det vi vet är att hon blir efterlyst och att hon på kvällen den 7 maj blir upptäckt vid Riddarholmshamnen och förd till stadshushäktet i nuvarande Stockholms stadsmuseum. Hon blir visiterad och förhörd. Anders är på fri fot. Vid visitationen beslagtar man 49 riksdaler och 42 skilling, motsvarande knappt 4 000 kronor idag. 2 plånböcker, 1 börs och en hänglåsnyckel. Det man missar är den rakkniv som Anna-Stina gömt i sin hårknut.
Fader vår som helst i himlen, helgat var det ditt namn.
Ensam i häktet ser inte Anna-Stina någon annan utväg. Under natten mellan den 7 och 8 maj för hon rakkniven till strupen.
Amen.
Inte mindre än 4 dagstidningar rapporterade om Anna-Stinas tragiska död. Aftonbladet var först ut. Här skrev man att hon varit misstänkt och efterlyst för barnamord. Man återger också hur Anna-Stina i förhör erkänt att hon tagit med sig det döda barnet hemifrån i en låda, som hon under ett kortare stopp under resan till Stockholm lagt ner i en öppen grav på Litslena kyrkogård. Däremot nekar hon till barnamord. Hur hennes älskade reagerade på hennes död vet vi inget om. Inte heller kommer vi att få reda på vilka planer de hade för framtiden. Anna-Stina blir tagen på kajen. Kanske undersökte hon hur långt 49 riksdaler skulle ta dem med ett fartyg bort från allt det hemska. Arkivmaterial kan berätta en hel del om människors liv, men mycket förblir ändå dolt. Värdshuset byggdes 1841 och var ämnat för kanalbolagets styrelse, tjänstemän och de arbetare som inte hade egen hushållning, samt för sjöfarande men inte för resande i allmänhet. Det drevs till en början av källarmästare Krak från Västerås. Men då affärerna enligt honom själv går dåligt så upphör han med verksamheten redan efter 4 månader. Jungfru Marie Nell får istället uppdraget och inleder raden av kvinnor som kommer att driva värdshuset. När hon gifter sig med bokhållaren på Skansen efterträds hon av Anna Kristina Eriksson med det tragiska livsödet. I Strömsholms kanalbolags arkiv finns flera handlingar bevarade som rör värdshuset. Det finns exempel på värdshusföreståndarens kontrakt där skyldigheter och rättigheter noga föreskrivs. Det finns prislister på mat och dryck samt inventarier. En frukost bestående av smör, bröd, ost eller dylikt med en sup kostar 8 skilling. En kopp kaffe med skorpor, 4 skilling. Kaffe utan skorpor, 3 skilling. Och en middag av 3 portioner mat med en sup och ett glas dricka, 28 skilling.